Och sen Elefant och Bamse. Och,
sen, Elefanten gick ju i Atlantik av ut den. Frågade liksom, finns det folk som gör den? Men så att nej, det är samma serie som går i evighetslinga för det blir nya barn hela tiden.
Och man känner ju igen Gummessons manér. Statistfigurerna ser ut som Fjärsman och Sjökvisten.
Min favorit i Pelefant var ju familjen Tuff. Att den är helt bizarr. Om ett tåg med ånglok och vagnar som är en familj som åker ut i djungeln och så träffar de på så här kannibaler som äter och tar sönder dem i delar och ska äta upp dem. Superbizarr.
Ja, för det här låter verkligen som alltså, för Pelefant från början där är ju mycket mer betoning på att de är leksaksdjur och att det är lakristrollet och så. Det finns, de möter ju honom i godislandet från början, men sen så bryter sig på något vis figurerna loss från sitt sammanhang. Så nu är det bara en blå leksakselefant som rör sig i en helt realistisk värld.
Ja, jättebizarrt.
P1, Sveriges Radio.
Bebop, original Askkopp, ungdomar. Ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som andra poddar inte tar upp. Och är det så att någon har tagit upp det som vi tar upp under de gångna 30 åren så är det väldigt ofta tidskriften Kapten Stofil som tangerat samma ämnen. Kapten Stofil är en serie som gav namn åt en tidning som gavs ut under vilka år?
Ja, är så dålig på siffror. Jag tror det var 99 till 2010 kanske.
Dina forna redaktionsmedlemskamrater Martin Kristensson och David Nessle är återkommande gäster i den här podden. Du lär ha sagt att du är den enda du känner som inte varit gäst i Snedtänkt.
Ja, i princip.
Mm. Jag har inte riktigt vågat bjuda in dig eftersom jag trodde att du tänkte att sånt där podcast och sånt är ett tecken på samtidens dekadans.
Ja, fast det, man kan ju leka att man lyssnar på radio bara när man har på det. Så det låter ju som gammaldags radio.
Gammaldags pratradio.
Ja, precis.
Jag kanske ska säga välkommen till dig, Joakim Lindengren.
Tack så mycket.
Du är serietecknare.
Ja.
Illustratör.
Ja.
Stofil.
Ja.
Jag tror det är så här att ungefär hälften... Eller vi struntar i att höfta siffrorna. Men en del av lyssnarkåren kommer att säga ja... Äntligen. Och den andra kommer att säga, vem är nu han? Ska vi rikta oss till den andra gruppen först? Vem är nu du?
Jag är född i Göteborg här som vi sitter nu, men min göteborgskan är borta. Och jag har väl tecknat sen jag var liten. Serier, läst serier och tecknat serier.
Du debuterar i sista numret av Svenska serier, stämmer det?
Ja, just det.
Och sen så gav du ut en herrans massa album på 80-talet liksom i rask takt.
Ja, precis. Det var ju när Hortsgröder var som mest i gasen. Jag kan passa på att korrigera. Jag hörde i programmet med Hortsgröder. Han påstod att jag hade gått först till Galago med mina serier. Men jag gick faktiskt först till honom. Jag tror att jag hade ju läst Galago och tyckte att de är ju verkar vara lite idealistiska och litet och så. Man får säkert inte betalt. Men det här Epix verkar ju mycket större. De ger ut massor med tidningar, så jag skickar dit först.
Mm.
Så att det var inte för en långt senare när jag hade börjat teckna åt MCM som Roffe Claesson bad mig vara med i Galago också.
MCM var motorcykelmagasinet som delar redaktionslokal med Galago, var det så?
Ja, precis. Roffe var med och startade den.
Och där gjorde du serien Björn och Bempa blir bikers.
Just det.
Är Björn och Bempa döpta efter Björn och Benny?
Nej, det är de inte. Det var bara några bra... Jag tror Björn är döpt efter den norske kirurgen Björn Semb.
Ja, som då och då återkommer även i övriga Lindengren-serier.
Ja.
Som en av många obskyra referenser.
Ja, precis. Och sen Bempa, det var väl för att han... Det allitterera. Det kan ju vara han Bempa, vad hette han? Bandyspelaren.
Åh, nu blir det idrott.
Ja, det kan inte jag heller. Jag kommer inte ihåg namnet. Men det fanns en som hette Bempa.
Det fanns en bandyspelare som hette Bempa, absolut. Allt annat hade förvånat mig. Så under 80-talet sprutade du dig en herrans massa serier och då dök bland annat Krystmarodören upp och Svenska småbils- och rusdrycksförbundet. Och vi är ju en generation människor som fortfarande då citerar sånt som vi geodeter får inte vara rädda för att bära. Eller som när vi ser 200 kilo tänker att det där kommer att hamna i huvudet på bastuspecialisten Ragnar Runk.
Ja.
Hur förhåller man sig till folk som slänger saker man gjorde på 80-talet i ansiktet på en?
Det händer ju så sällan, jag träffar inte så mycket folk. Så att,
du har löst det på det viset.
Ja. Men då och då så dyker upp någon och har läst mina, just den här lite grånade, lägre medelåldern, tunnhåriga och sånt. Säger, åh, jag har läst mina serier sedan jag var liten. Och då inser jag att men då måste jag vara en riktigt gammal gubbe.
Ja, men du måste ju lite grann ha kommit ikapp din ålder. Alltså, ja. Du är väl den bornestofilen. För att efter de här serierna så lanserade du då seriefiguren och serien Kapten Stofil, som sedan jag fick sin egen tidning då, som delvis bestod av dina och David Nessles med fleras serier och delvis av väls- och referens- och faktaspäckade artiklar av nämnda Kristensson och Nessle med flera. Var tycker du vi ska börja? Eller du var någonstans kanske? Du, efter Göteborg?
Mina föräldrar flyttade ju härifrån och tog mig med vilt protesterande på göteborgska då såklart. Men vi flyttade till Bro som ligger utanför Stockholm när jag var 7.
Är det där Pugh Rogefeldt-sången utspelar sig?
Stinsen i Bro, ja. Det är en station. Han bodde ju i Västerås, Pugh Rogefeldt, så att han körde förbi, eller åkte förbi med tåget där och såg att det aldrig stannade. Och så där växte jag väl upp sen, eller ja, tills jag blev slutade högstadiet. Och då flyttade jag till Västerås och gick på konstskola där ett år. Sen flyttade jag tillbaka och så gick jag på konstskola på Lidingö på Nyckelviksskolan ett år. Och sen började jag på konstfack 1980, kan det ha varit så? Ja, något sånt.
Kan ha varit så.
Och där gick jag på skulpturlinjen. Och då flyttade jag in till Hammarbyhöjden. Och det är där som, när jag bodde där som jag började teckna så att säga och publicera mig.
Och sen bodde du i Stockholm tills du ändå upptäckte att de byggt ett gigantiskt mjäll vid Gullmarsplan.
Ja, och det kunde jag ju inte stå ut med, så då fick jag flytta. Så flyttade jag till Mariefred.
Ja, mjället för er som inte har den här serien aktuell var alltså Globen. Och det finns ju i alla dina serier, från nästan i alla fall från absoluta begynnelsen, så finns det en sorts, vad ska vi kalla den, ideologi. Ett universum där det fanns en massa detaljer som återkom. När man läste de här serierna, som jag, menar, jag började göra det här när jag kanske gick i 8:e-9:e klass och sen under gymnasiet, så förstod man att BP, alltså den gamla macken BP, det är någonting bra. Mm. Man förstod att loafers, det är någonting fult, det ska man inte ha på fötterna.
Ja, precis. Jo, men det är, jag har försökt få med såna här, som en underström, en sorts ideologi, någon sorts, att alla mina serier ska vara som en sorts Marvel-universum där allt hänger ihop. Och sen vill jag gärna att mina värderingar sipprar in, inte blir allt för påtagliga, vilket de kanske har blivit ibland, men...
Jo, man har ju förstått sådana saker som att det är bara reservraggare som kör bilar gjorda efter 1970 och sånt.
Ja.
Det står ju väldigt explicit i pratbubblorna.
Ja, precis. Så numera har jag antagligen konverterat till reservraggare. För min, jag kör faktiskt en Volvo 245 från 1988.
Oj, vad skulle den gamle Lindengren ha sagt om detta?
Ja, den gamla Lindengren skulle tycka att det var en fruktansvärt modern bil. Men nu är det ju... Den blev veteranbil i år, så att den är skattebefriad nu, så... Och när jag köpte den och körde hem så tänkte jag, fan, gubbi keps som kör 245, kan man vara stofilare?
Ja,
jag kan berätta
precis.
Där lite samma, när jag var på Fyn och fiskade med Volvo och stod parkerad utanför någon sån här billighetsvaruhus, det var inne och köpte fläskesvär och allt sånt där man behöver när man är i Danmark. När vi kom ut så var bilen omringad av danskar som skrattade åt den.
Kände du det då, svensk eller stofil i första hand?
Båda delarna.
Men stofil är ju någonting positivt, uppfattar man det som, i som den lindengrenska världsbilden.
Jag tänkte det, att om man nu ska ha en image, så är man punkare eller sånt där växer man ju ifrån, men om man utgår från att det är bra att vara stofil, då kommer man ju bara liksom bli bättre och bättre. Man blir ju bara äldre och äldre och mer inkrökt.
Just det, men samtidigt var det ju bättre och bättre förr.
Ja, Det är en paradox, jag har inte tänkt på.
Nej, men det är intressant du säger punkare, för om man läser dina serier kronologiskt så upplever man att de till att börja med är ganska punkiga. Att de kommer från någon sorts, vad ska vi kalla det, en fuck-off-tradition. Alltså, jag kan ibland se kopplingar till band så som Onkel Konkel och så här. Dels är det ju mycket bajs, det var väl någonting vi fick höra i många år. Vår gemensamma bekant David Nessler har skrivit ett förord till en av dina böcker som heter No More Mr. Bice Guy.
Ja, just det. Det var mycket bra förord, minns jag.
Det är ju mycket, vad är det, fyrdubbelt bubbel bajsbad och så. Och att Claes av Geijerstam skriver Saab med bajs i luften och Sivert Öholm kistar viskas.
Ja.
Jag blir ju så oerhört glad när jag tänker på detta.
Du hör, det är universellt. Folk tycker det är roligt med bajs. Min fru håller precis nu på att översätta en bok av Eileen Miles, en amerikansk poet. Hon tittade upp från sin översättning och sa, och läste upp ett stycke som handlade om just hur Eileen Miles var ute med sin alkoholiserade far. Han ville ta med henne in på en bar och hon ville inte det, för det var jobbigt när han blev full. Men då så kallade han henne för party pooper, varpå hon sken upp. Och för att ordet bajs, det gjorde mig alltid att jag inte kunde låta bli att skratta. Det här är en seriös poet.
Ja, nej, det finns väldigt seriösare människor än både du och jag som har ägnat sig mycket åt fekalier. Jag tänker på Fellini Amarcord, som ju är en goterad film av den stora uppburna italienska regissören. Det är ju fruktansvärt mycket resinolja och farfar med gastarmar.
Ja, men det förekommer ju överallt om man bara börjar titta. Shakespeare, jag läste en biografi över den mest kända tibetanska yogin Milarepa när han dog och alla blev förfärade och dessutom utbröt någon sorts My Little Pony-festival över hela himlen då, av någon anledning, men så är det väl i Tibet. Hur som helst, han, i sitt testament hade han lagt in ett bajsskämt för att muntra upp sina sörjande lärjungar.
Ja, och det här tror jag var någonting du länge förknippades med och som vissa kanske till och med fortfarande ser framför sig när de hör ditt namn. Det finns som ett av flera stråk.
Och det var inte så mycket som man tror, för att jag minns vi skulle göra ett tema, en pocket en gång på Epix, och tänkte att vi kan göra tema bajs, men då hittade inte jag tillräckligt många serier för att fylla pocketen, så det var mest att det sticker mer i ögonen, men det var inte så mycket som man kan tro.
Ja, det var väl Kung Kiss Tank, och det var lite Kristmarodörens serier. Mm. Och så då den här nämnda famösa tävlingen mellan Claes av Geijerstam och Sivert Öholm, ja, i tv-studion. Den som slutar med, det slutar väl med, alltså Claes av Geijerstam för väl upp en någon sorts tanker i rektum.
Ja, just det. Jag tror att han ska få upp en oljetanker i rektum. Och Sivert Öholm avbryter och lovar att få upp regalskeppet Vasa i nästa avsnitt.
Just det. Slutpoängen är att han annonserar att nu kommer filmen Tillbaka till apornas planet. Ja, och han som sitter och tittar på tvn tänker, va? Är det inte det jag redan har sett?
Just det. Så var det.
Ja. Och det finns ju någon sorts, litteraturvetaren kanske hade sagt, nämnt Rabelais.
Rabelais nämndes ofta, och till slut var jag tvungen att läsa Rabelais för att se vad det var jag var influerad av.
Kände du ett släktskap?
Inte direkt släktskap, men jag tyckte han var ju bra och rolig.
Rabelais var en fransk författare som var verksam på, nu killgissar jag, 1400-1500-talet.
Nej, det är möjligt. Jag, som sagt, var siffror. Jag kommer inte ihåg hur gamla mina barn är knappt.
Men du vet att det var länge sedan och det därför var barn.
Mm. Ja.
Men det är han som skriver om Pantagruel.
Ja, och Gargantua.
Ja, det är mycket pruttar.
Ja, jag minns inte så mycket. Jag minns det var något avsnitt där de skulle se vad som var bäst att torka sig i röven med. Mm. De går igenom det är som nästan rena listpoesin. De kommer fram till att en ung gässling är det bästa.
Det är väldigt karnevalistiskt, skulle också moderna litteratur- och kulturvetare säga. Det karnevalistiska, man vänder upp och ner. Det låga, det som vi normalt förbjuder och gömmer undan, det är det vi istället sätter på display mer eller mindre och någonstans frossar i.
Jo, men så där kan man ju hålla på och analysera alltid, för att det är ju så har varit så i alla tider, att det har ju funnits hela tiden. Jag menar, så långt tillbaka som man kan hitta litteratur och konst, så finns det alltid en avdelning som är gjord för att göra narr av det etablerade. Det ingår, det var hovnarr, ett klassiskt exempel, som skulle driva med kungen.
Men tog du på dig den rollen? Sa du till dig själv, jag är hovnarr? Nej, jag gissar att du inte gjorde detta. Så jag svarar på min egen fråga här omedelbart och ställer nästa. Nej, men jag är lite grann ute efter vilken sorts kultur du är sprungen ur. Alltså, de här tidiga serierna, de andas ju lite punk.
Ja, jag hade ju liksom upprättstående hår i olika färger och nitar och sådana saker. Och umgicks en del med min lillebror, framförallt punkarvänner. Och lyssnade en del på punk och så, men det var liksom, jag kände mig aldrig riktigt som det var min rätta identitet. Men det var ju roligt och det var skoj, man fick göra vad man ville, det var det jag var ute efter, just det här. Men sen senare har jag insett att om man vill göra vad man vill, då behöver man inte tillhöra någon särskild grupp så att säga, utan då kan man ju göra vad man vill i alla fall.
Men jag tänker, när man börjar teckna serier och man börjar ge ut album och så, och det kanske uppstår en krets människor som kommer fram och ger tummen upp. Och då ser jag framför mig att det i ditt fall gärna var punkare.
Ja, ja. Det var, de sa ju det på, när vi var på Hultsfredsfestivalen, att de värsta kunderna, det var de som, mina och Lars Sjunnessons fans, de betedde sig mest illa.
Lars Sjunnesson, han gjorde bland annat serien Åke Jävel. Just det. Och sedan med Tjock i Bo. Och Jävel som säger saker som skit med borgarna och hela jävelsamhället samt kuken.
Jag har fortfarande t-shirten någonstans.
Ja, min försvann. Eller jag tror den stals. Den var ganska begärlig.
Ja, det kan jag tänka mig.
Men vi var inne på detta innan. Det fanns ju två stora vuxenserietidningar eller förlag kan vi väl till och med säga. Tidningen Galago och förlaget Tago å ena sidan och sen så då Horst Schröders imperium å andra sidan. Och det fanns någon sorts motsättning. Galago med Joakim Pirinen och så betraktades som lite finare och fick, gissar vi, lite fler kulturbidrag.
Ja, de var räknat som av någon konstig anledning som lite mer arty, men Horst Schröder gav ut så mycket. Sen gav vi ut en hel del sånt ännu mer artig än det som var i Galago och en hel del väldigt mainstreamigt och trashigt. Han gav ju ut vad som helst.
Framförallt gav han ju ut mycket porr och erotik.
Och det har ju räknats ju av någon anledning som något otäckt och dåligt. Trots att sexdriften är ju grundläggande för de flesta människor, men att göra serier och filmer och sånt om det räknas inte som bra.
Nej, om man inte heter Pasolini kanske.
Ja, fast det är Sivert Öholm gillade ju inte Pasolini.
Nej, men är Sivert Öholm normen? Har han någonsin egentligen varit det?
Han var ju mycket förekommande i tv och ledde såna här debattprogram och allt möjligt. Jag tittade ju inte, jag har ju aldrig haft någon tv, men det pratades mycket om honom och det var därför jag började använda Sivert Öholm.
Ja, för det ska vi säga för de som inte har alla dina serier aktuella för sig, att i din 80-90-talsproduktion så är ju Sivert Öholm, liksom till exempel Klabb av Gejerstam och Göran Fristorp, återkommande figurer. Han heter ibland Figge Mögholm.
Ja, men det kom sig av att Horst Schröders advokat, inte Horst Schröder själv såklart, men Horst Schröders advokat ansåg att vi kan inte kalla honom Sivert Öholm för då kan han stämma oss. Men jag kompenserade senare genom att Rolf Claesson ville inte låta mig kalla Cyndi Peters i Galago, för hans mamma kände Cyndi Peters.
Mm-hmm.
Så jag körde alla Cyndi Peters-serier hos Horst och alla Sivert Öholm i Galago då efter det.
Ja just det, Rolf Claesson kommer från frikyrklig miljö, så det var väl förmodligen så mamma Claesson stött på Cyndi Peters. För de som inte kommer ihåg henne, men hon var ju Sveriges mest profilerade gospelsångerska, rötterna i South Carolina. Och jag tror hon har flyttat tillbaka till USA faktiskt. Men om det under 80-90-talet någonstans i Sverige skulle sjungas gospel, så var det Cindy som ledde kören. Och det var ett, får man väl säga, ett frodigt fruntimmer.
Ja.
Ja.
Bra sångerska också.
Ja, apropå detta, jag läste en gång en intervju med en mycket, mycket lillgammal ung man som var, hade absolut gehör. Och som skulle åka runt på en sommarturné och spela melodier på gehör. Och han sa, han blev tillfrågad, men är det jobbigt någonstans att ha absolut gehör? Ja, jag reagerar så väldigt häftigt på falsk sång, så jag kan inte lyssna på Cindy Peters.
Ja, men jag har inte absolut gehör så.
Nej, jag skulle gärna få tag på den där 12-åringen, han måste vara i min ålder idag.
Ja, han kanske kan höra av sig och få göra ett snedtänkt.
Ja, ja men precis. Om du finns där ute, du som en gång fick migrän av Cindy Peters, så får du gärna höra av dig på helst bara positiv respons.
Han kanske emigrerade när Håkan Hellström, nej nu förresten så får jag inte säga er, i Göteborg.
Nu har du redan sagt det.
Jävlar. Ja. Här får ni klippa.
Men du byggde successivt i alla fall i dina serier upp det här universat som var så oerhört lockande när man själv var i en formativ ålder. Som jag sa, man satt där och bockade av någonstans att Lofos var dåligt och att BP var bra. Det var Kai P's grillsås, där var vi väldigt osäkra. Är det bra eller dåligt?
Ja, det är ju bra.
Ja, för det är inte alltid det förekommer i smickrande sammanhang.
Nej, det beror på vad man gör med Kai P's grillsås. Men om man har den ute och grillar med så är den alldeles utmärkt. Eller vet inte om den finns längre.
Varför var KPS den absolut enda grillsås som man kunde använda? För det är ju lite så det alltid är. Det finns aldrig några alternativ. Det är liksom BP eller så får man köra med tom tank.
Ja, men det är ju mycket för att KPS, det är namnet. Den heter KPS grillsås. Jag menar, det säger sig ju självt. Det är ingenting, ja, men jag vet inte vad det fanns för alternativ. Men för det fanns en grillsås när jag var liten, det är möjligt.
Och det var KPS och hur man låg lite grann, att man alltid betonade att det här är inte grillsås, det är KPS grillsås.
Exakt.
Det är ju någonting, för det där är ju en iakttagelse som en generationskamrat till dig, Fredrik Lindström, har gjort flera gånger det här. Att, och som finns mycket också i annan 90-talshumor. Så som Hassan då, eller Killinggänget och så här, att man är noga med detaljer. Istället för att säga att han stod åt en småkaka så säger man att han stod åt ett brysselkex. Mm. Och plötsligt blir det lite roligare.
Ja, precis. Och det blir ju mer, ger ju mer djup och det verkar vara genomtänkt. Om man, det är ungefär som, om man detaljerar någonting, då verkar det som att det är riktigare. Det är som att i Kalle Anka så har att det är Farbror Joakim 308 kabiljoner driljoner 49 875 och 63 öre. Inte, de drar inte till med en jämn siffra.
Man avrundar inte uppåt.
Nej, för att då verkar det som, och är det så exakt, då måste ju allt annat stämma också. Och vet man då att det är ett brysselkex, då lär man ju vara lika noga med alla andra detaljerna, tror lyssnaren då. Det är den här Van Halens nonstop-karameller-syndrom.
Just det, är det Van Halen som brukar tillskrivas den anekdoten?
Alltså att ja, de vill jag minns det.
På sin rider skrev de att vi vill ha någon stopp, men de gröna kulorna ska vara utplockade.
Jag tror det var de bruna, men jag kommer inte ihåg. Men,
ja, jag tror jag har hört den här i ett gäng olika versioner. Och det finns också ett gäng olika anledningar till varför det var så. Det var det som var lättast att kolla när de kom in sen i backstage.
Ja, precis. Då visste de att om någon hade gjort sig jobb med att plocka ur alla de bruna non-stop-karamellerna, då lär ju resten också stämma. Mm. Vilket är då är lätt att lura om man förstår hur de tänker. Då plockar man ur alla de andra så gör man inget, inte resten.
Det är så många trådar som hänger i luften här. Vi var egentligen på Galago versus Horst Schröder. Nice. Eller Schröder. Du tillhörde de ganska få som publicerade hos bägge.
Ja, jag tror jag var ensam om det.
Hur kom det sig?
Ja, jag hade inga skrupler.
Du kände ingen
lojalitet? Jag kände mig som Yojimbo ungefär. Ja. Som livvakten Kurosawa som går till båda gangstergängen och får lön från båda för att bekämpa båda.
Ja, jag förstår. Skällde någon av dem på dig?
Nej, absolut inte. Jag tror inte de hade skällt på någon annan heller, för att det var ju mest så att det fanns någon sorts att man skulle ha någon sorts lojalitet mot den ena eller den andra, men jag kände ju liksom inte någon bättre eller sämre. Jag läste ju både Horts tidningar och Galago, så jag tyckte ju båda var bra. Så det fanns ju ingen anledning att inte vara med den ena eller den andra.
Men fanns det en fientlighet som du kände av?
Fientlighet är för mycket sagt, men det var ju lite att man tittade lite snett på den ena och den andra från de båda lägrena.
Och Horst tyckte då att Roffe Claesson var lite för fin i kanten. Och Roffe i sin tur tyckte att Horst gav ut lite för mycket skräp.
Ja.
Kan man hårdra det så?
Det kan man nog hårdra det så.
Kan man då säga att du var fin i kanten och skräp? Eller var du varken eller?
Jag hade inte något emot det ena eller det andra. Jag hade inte riktigt, jag vet inte om jag riktigt hade förstått det. Men jag har alltid tyckt att om det är bra, då är det bra. Och om jag inte tycker det är bra så är det dåligt. Och då kan det ju vara vad som helst. Jag menar, om jag skulle tycka att Rembrandt var dåligt, då skulle jag tycka att Rembrandt var dålig. Det tycker jag ju inte nu såklart. Men man kan ju bara utgå från vad man tycker själv och inte hålla på och gå efter någon sorts mall om vad som ska vara fint eller fult eller bra eller dåligt. Jag menar, gillar man Benny Hill, då är Benny Hill bra.
Men kände du dig mer som Galagos folkliga alibi eller mer som Horsts artig alibi?
Nej, jag tänkte inte de banorna överhuvudtaget.
Alltså jag börjar... Kommer man inte analysera sig själv på det här sättet?
Jag kan väl göra det i efterhand kanske, men jag tror att det är därför jag tycker, nu när jag, som jag berättade tidigare, att jag hade läst om mina serier och tyckte de var bra men inte kan göra det längre, att jag tänkte inte så mycket, jag bara ritade. Jag bara fick en idé och så körde jag på. Och så fick det bli som det blev.
Du måste ha haft ett otroligt flöde också. Alltså det kom ju som sagt många serier. Det publicerade ju inte bara i nämnda tidskrift utan också i Python och som vi nämnde MC-magasinet. Var gick Punda Percy?
Den gick ju till att börja med i Kriminaljournalen.
Ja, det är ingen högkulturtidskrift.
Nej,
eller vad?
Den hade ju lagts ner då, för den var ju en oförbart sunkig och dålig tidning som gavs ut av någon sorts porrförlag. Och sen så stekte de upp den igen då. Det var Aktuell Rapport tror jag som gav ut den, möjligtvis. Och då ville de ha en serie.
Och du har för övrigt också publicerat i Aktuell Rapport, va?
Ja, jag tecknade mycket åt Aktuell Rapport länge, illustrerade artiklar.
Det är du och Martin Kellerman bland etablerade.
Ja, det var jag som fixade jobbet åt Kellerman när Bekosson, som var redaktör för deras skämtsidor, när han skulle gå i pension så behövde de en ny, och då rekommenderade jag Kellerman.
Men ni tillhör ju en minoritet på något vis, känns det som på något som osökt, sömlöst, självklart vis har kunnat vistas i bägge lägen.
Jag hade som princip att inte tacka nej till ett jobb. Om man ska börja liksom nagelfara vilka som är onda och goda, då är man ju, då får man väldigt besvärligt till slut, för att då kan man ju inte göra, jag menar, är Aftonbladet och Expressen, är de onda eller goda? Det var som en av mina, vad kallar man det, för detta systersöner. För detta svågers barn, pappa.
Alltså Pucklebro.
Puckelbros son Kalle frågade en gång. Pappa, är Kalanka ond eller god? Mm. Och ingen kunde svara på det. Är Kalanka ond eller god?
Men jag tänker, du brukar ju ha åsikt om vad som är ont och gott. Om vi säger det värsta, om Statoil hade hört av sig en gång och bett dig att göra reklam, säger jag åt dem. Vad hade du svarat då?
Jag hade antagligen tagit jobbet och sen gjort reklam där det framgick att de inte var så bra. Jag gjorde ju reklam för Aktuell Rapport.
Ja.
Det var ju väldigt skoj, för att jag skulle göra någon Aktuell Rapport-läsare då. Så gjorde jag en otrolig karikatyr på Aktuell Rapport-läsare med hockeyfrilla och överbett och fjunmustasch och en jättemuskulös högerarm och resten spinkigt. Och den körde de som reklam. Och när jag hade ritat någon annan gång, ritat någon Aktuell Rapportläsare i något sammanhang till en artikel, så att olika tidningsläsartyper hade ritat med det där löjligheter, kunde hitta utsvängda byxor och loafers och fluorescerande skjortor med stora latter i kragen och så vidare. Då kom de och de sa, när de erinner sig där senare, så när jag skulle göra reklam, du gjorde ju en grej där, du hade gjort den med han som läste Aktuell Rapport, hade alla de skönaste grejerna. För det var ju deras estetik.
Mm.
Så du kunde ju både ha kakan och äta upp den.
Den enes hån, den andres självklarhet.
Ja, precis. Även om man gör en karikatyr och parodi av någon som, och överdriver all deras attribut, då kommer de ju tycka att de framstår som ännu fränare.
Mm. Gäller detta också för Punda Percy? Det här var alltså en amfetaminist som spelade huvudrollen i en serie med samma namn och som alltid hade en t-shirt med kronfågeltryck och som alltid var så här, speed spatty.
Jag vet inte, jag hörde ju på omvägar att min svåger puckelbroder jobbade ju på någon sorts behandlingshem och de knarkarna som var där, de kände ju igen sig och tyckte att det var liksom skoj. Och att, ja. Sen är det ju många som tycker att alla andra, att man gör skoj av alla andra.
Just det är killen i cellen bredvid. Det är en perfekt karikatyr av honom.
Ja.
Mm. Jag måste bara fråga, just den här figuren Puckelbro som du nämner nu, han förekommer också i flera serier. Heter han Puckelbro?
Nej, det var hans namn i Svenska småbil- och rusdrycksförbundet.
Ah,
alla fick ju ett öknamn där.
Just det. För det här ska man ju då förklara också för folk som inte är så orienterade i ditt universum att man förstår ju när man läser de här serierna att verklighet och fiktion lite grann glider ihop. Som läsare är det inte alltid uppenbart exakt var gränsen går. Men Svenska småbils- och rusdrycksförbundet var någonting som fanns på riktigt.
Ja, det fanns.
Och det var du och dina kamrater som kallade er för grosshandlaren och verkmästaren och bödeln.
Ja, precis. Som en någon sorts herrklubb med hade då rökrock och rökte rak pipa och hade fes på huvudet och så vidare.
Och varför gjorde man det här?
Ja, för att det var roligt.
Ja. Och så lekte man med corgi toys.
Ja, och drack sprit samtidigt.
Ja.
För vi var ju väldigt intresserade av bilar allihopa, men man kan inte dricka och köra bil samtidigt. Men man kan ju köra med leksaksbilar och dricka samtidigt.
Och det här var någonting som jag gissar kom fram i en tid när ingen av er hade barn. Och man har liksom sådär obegränsat med tid. Då kan man liksom träffas och göra den här sortens jippon.
Ja, vi fick ju barn efterhand också. Och det värsta var väl då att undanhålla de snygga gamla corgi toys så inte barnen tog någon förstörde.
Ja, alla dessa problem.
Ja.
Ja.
Det är inte lätt att vara småbarnsförälder.
Men det börjar som någonting ni gör på er fritid och sen så börjar du liksom fasa in allt som finns runt omkring dig i dina serier.
Ja, men det gjorde jag ju redan från början. De här tidigare serierna som du ser i Punke, det var ju inspirerade då med det umgänge jag hade då med de här Nandor och Leff och de här i Krystmardören och alla dem. Jag gjorde helt enkelt serier som utgick ifrån min verklighet och tog idéer jag fick när jag umgicks med folk. Och ännu tidigare serien här med, som du nämnde, Geodet som inte får vara rädd för att bära. Och Balkongstorn och Ingrid Bäckström och det kommer ju från min farsas arbetskamrater.
Ja,
som har berättat om. Så att det liksom, jag har alltid haft ett avstamp i verkligheten. Det är någon sorts socialrealism som jag bara sprayar lite ballare.
Ja, eller är det rent av social surrealism?
Ja, det kanske är. Det är en ny genre.
Nej, men för jag vill bena upp det här och presentera det här universet. För att Ingrid Bäckström, det är en jättestor människa som äter allt. Det här är en människa som har funnits på riktigt, men som du aldrig har träffat.
Jag har träffat henne.
Ja, så att det är ett porträtt av henne.
Ja.
Ja.
En karikatyr av henne.
Ja, okej. Okay. Men din pappa kom hem, han var någon sorts mätare.
Nej, han jobbade på Lantmäteriverket i Gävle. Han hade hand om expansförrådet där de delade ut papper och pennor och sånt som de använde i kartritning på den tiden innan det blev datoriserat. Så jag hade alltid gått
på den gamla goda tiden.
Ja, precis.
Mm.
Jag har fortfarande kvar en sån här ett dragstift med en liten sporre som man doppar i tusch och så gör man den har man att göra stigarna på kartor i en prickad linje.
Mm.
De gjorde allt för hand på den tiden. Ja, det var en utvikning. Men han jobbade på Lantmäteriets expansförråd. Och så berättade han olika saker om sina arbetskamrater.
Brita, det jävla apskaftet.
Ja, hon jobbade inte där. Men hon, det var en dam som cyklade runt i området. Och så var det en bekant då, som hette Irene som störde sig på att hon cyklade. Hon påstod att hon cyklade runt och tittade in för att se vad de åt till middag. Jag tyckte det verkade otroligt befängt och roligt, så det kunde jag inte låta bli att ta upp i en serie.
Men hon har det stående epitetet i serien. Hon benämns alltid Brita det jävla apskaftet.
Ja, för det var vad Irene kallade henne för. Brita det jävla apskaftet. Irene var från Stockholm.
Ja, okej. Okay. Och balkongståaren, det var en man som stod på en balkong i samma grannskap.
Ja, bodde mitt emot farsan. Och han stod alltid på en balkong med en kopp kaffe.
Mm.
I undertröja.
Det är ju så, om man då återigen läser dina serier kronologiskt, att han på något vis växer i den här figuren och blir till slut någon sorts superhjälte. Vi får också se, alltså, den här balkongen blir ju som gröna trollets flygande skateboard.
Mm.
Så han kan puttra runt, och då förstår vi också att han bara har undertröja på sig, att han kör kalanka, så kallat.
Ja, ja, precis. För det kunde man aldrig veta när, eftersom han alltid stod på balkongen. Man såg ju bara överkroppen.
Ja, just det.
Min farsa fantiserade om att han kanske inte hade någon underkropp, att han hade en sorts bajonettfattning och hans fru tog in honom varje kväll. Jag hade funderat på att låta det vara så i serien, men sen gick jag på det här med bara underkropp istället.
Men för det här presenteras inte riktigt. Alltså, en stor del av tjusningen när man läste det här som ung, det var ju att på något vis försöka lägga pussel och förstå, okej, vad har detta, vad är poängen här? Man förstår att det finns ett skämt. Det är någon sorts intern humor som du lite grann också vägrar att förklara för läsaren. Det här är något, man får fylla i väldigt mycket luckor själv.
Mm. Det blir tråkigare om man förklarar saker. Det är ju roligt att fantisera, att det är sprunget ur fantasier. Just att jag kunde göra serier om farsans arbetskamrater, det är att jag inte kände dem, utan jag fick ju bara utvalda delar av deras karaktäristika, som det som min farsa valde att berätta för mig.
Mm.
Och då har man en mycket enklare figur. I en serie kan man inte göra så här komplicerade romanfigurer med många lager. Det kan man ju, men, inte, men den serie som jag gjorde, den typen där, passar inte riktigt. Utan man ville ha enkla, tydliga karaktärer. Och då kunde man ju ta vissa saker som farsan berättade om sina arbeten. Just det här med Åke Gustafsson, geodeten, som sa att geodeter inte fick vara rädda för att bära. Det hade han ju sagt vid ett tillfälle, men det var liksom, här blev det som en sorts... Han sa det alltid, det var hans catchphrase.
Ja, det är väl i princip det han säger också.
Ja.
Ja. Men de här människorna, det är aldrig så att de hört av sig till dig och tyckte att det var ingen vänlig skildring av mig i din serie?
Nej, det har de inte. Dels så är det ju så uppenbart inte en riktig skildring av dem, utan det är ju en karikatyr. Sen vet jag inte hur många som har läst det. Min erfarenhet är att alla som någonsin har sagt något om att jag avbildat, att de har varit positiva och glada och tyckte det var roligt att vara med i en serie, hur mycket man än har gjort narr av dem.
Men det är ju dina kompisar då, Jesaja Nander, som alltså blev Kristmarodören eller Puckelbro.
Mm.
Ingel Bäckström kanske inte läste varken Galago eller Epis när det begav sig.
Ingel Bäckström läste det, men jag vet inte. Hon kanske tyckte det var så. Vad vet jag?
Sivert Öholm läste, va?
Ja, Sivert Öholm han försökte köra det här. Jag tycker synd om den som har gjort det här. Han kan inte vara riktig eller något sånt. Det är en sån gammal gambit, att man ska visa sitt förakt genom medlidande.
Klas av Gejerstam?
Nej, han har aldrig sagt något, vad jag vet.
Nej. Då inte heller göra en fristopp.
Nej, men det är ju så uppenbart att det liksom är... Att det inte är den riktiga, att jag inte tror att Klas av Gejerstam är så där på riktigt. Eller kanske han är, det vet jag inte, men det är ju så uppenbart väldigt överdrivet och väldigt få. Alltså Klas av Gejerstam och Göran Fristorp, de använder ju för att de var ju med i Melodifestivalen när jag var liten. Mm. Den enda gången de har något gemensamt, vad jag vet.
Nej, de hade ju den här duon Malta då.
Ja.
Dina bröst är som svador som...
Sen gick de nog ganska snart skilda vägar, för att Klabbel blev med diskjockey och Göran Fristorp blev med spela finstämt på gitarr.
Precis, men för att få den associationen till vad jag då tyckte var den absolut fulaste era som någonsin hade varit, nämligen 70-talet, så tog jag två ikoniska gestalter och lät dem bli ett sorts komikerpar.
Och de klär sig i det vi då nu för tiden kallar för One Piece.
Unisex direkt.
Men det är många sådana här detaljer. Det här blir ju lite som ett fan som frågar. Det här att dina figurer alltid står och spretar med fingrarna.
Mm.
Det är bara för att...
Ja, det är också det är något här, en komisk pås, och det blir uttrycksfullt. Don Martin eller Jack Davis, det är sånt där som man använder för att folk ska... alltså man uttrycker ju saker med hela kroppen med seriefigurer. Mm. De har olika hållning, olika ställningar och gör olika saker. Det finns ju långbent, den här, det är jättebra att säga det i radio där, när han stoppar in handen i munnen.
Men dina figurer som står och spretar med fingrarna, det är aldrig hjältarna. Det är aldrig de man ska tycka är coola.
Finns det några som man ska tycka är coola?
Nej, men det är kanske de vi ska tycka är extra töntiga då.
Ja, jo, men det är lite töntigt. Eller man är lite så här hjälplös och ja, just den här attityden att man inte riktigt vet vad man ska ta sig till. Men det är man är. Jag låter ju mig själv stå så ibland också i serierna. Det är ett sätt att uttrycka ett sinnestillstånd.
Ja, jag fortsätter nu och kastar ur med olika klassiska Lindgren lines. Pust, pes.
Ja, det var något som vi sa. Mm. Jag tror det kommer från norska serier, att de istället för att säga bara pust säger de pust, pes.
För dina figurer gör alltid det när de stonkar eller när de vaknar. Eller?
Men det gjorde vi i Småbisförbundet. Alltså, det var liksom ett sånt uttryck när något var jobbigt då, pust, pes.
Mm. För det här förbundet, det fanns när det regelbundna möten, och det var från början ett kompisgäng, sen svällde det och sen kunde man ju gå med om man läste Galago.
Ja, sen när jag hade gjort serien ett tag så utökade vi då att man kunde anmäla om medlemskap. Jag fick idén från när de gjorde ju den här Piraya-klubben i Örny. Det var ju när Atlantic och Tago samarbetade ett tag där. Och de berättade att de hade fått jättemycket, de hade tjänat så mycket pengar på det. För de hade bara gjort det som ett gag att man kunde få medlemskap. Och eftersom det var Piraya-klubben så fick man bara något fult fotokopierat medlemskort. Och det kostade 20 spänn. Sen kunde man få hedersmedlemskap och då kostade det 100 spänn och fick man ingenting mer. Och så berättade man de allra flesta hade tagit det här hedersmedlemskapet trots att det uttryckligen stod att man inte skulle få något mer. Och då tänkte fan, det skulle vi också kunna köra med.
Var det så att på talongen som då satt på baksidan av Galago att man kunde kryssa i rutorna jag vill bli bizarr och jag är bizarr?
Det kommer jag inte ihåg. Det låter rimligt.
Ja, och kryssar man då i jag vill bli bizarr, då hade man ju såklart uppförsbacke framför sig, om man inte redan var bizarr.
Ja, det kan jag tänka mig.
För bizarr, dessutom så har varit med Z, det är ju också ett Lindengren-begrepp. Det var någonting man borde vara.
Ja, det var ett positivt värdebegrepp.
Man ska ha en bizarr omfösamössa, det vill säga en omfösamössa med tryck. Man kan ju inte gå runt i en obizarr omfösamössa, sånt som militärer har till exempel.
Nej, precis. Och det ska inte vara sån här baseball-variant som man kan knäppa igen i bak, med ett hål bak i sådär. Utan det ska vara en sån här av tunt tyg som det står agrol smörjmedel på. Så en plastskärm, sån som bönder hade när jag var liten. Det är en bizarr ormfösamössa.
Men vad kommer begreppet ormfösamössa? För jag har bara stött på det i dina serier.
Jo, det var min farsa var liten då. Han bodde i Filipstad och så kom det ut folk i Värmlandsskogarna där för att plocka bär. Och då hade de alltid på sig sådana här skärmmössor. Och då var det någon gubbe där som sa, nu ska du ut och fösa orm igen. För de gick ju så här framåt, lutade med skärmarna och han liksom plockade bär. Så han såg som att de föste orm med skärmen.
Men det är ju fortfarande ingenting som man på något vis fick förstå som läsare. Utan,
nej.
Det här är en omfösamössa, punkt.
Ja, exakt.
Arslesbyxor, det är utställda byxor.
Ja, och så sådana 70-talsbyxor i terylen eller någonting som är så tajta så arslet avtecknade väldigt väl. Det fanns en Melka alla skärtars byxa som Georg O.B. Eriksson och Ralf Edström gjorde reklam för bland annat.
Mm.
Och så är de utsvängda ner till.
Jag förstår. Och detta var det officiella straffet om man gjorde någonting obisart inom SSB RDF.
Vi hade ett par bona fide 70-tals beige arslesbyxor. Med en stor aluminiumplåt fastnitad i det stod tillhör Svenska Småbil- och Rusdrycksförbundet på.
Mm.
De fick man ha på sig under ett möte om man hade gjort något obisart.
Men den här föreningen växte, den finns ju fortfarande. Du är inte så aktiv längre.
Nej, den finns uppenbarligen fortfarande. Jag har inte haft någon kontakt med dem på säkert 20 år, men de lär ska existera. Och jag fick här om veckan en slips med emblemet från en medlem tillsänt mig. Vilket jag är väldigt glad för. Det är en snygg slips också. Så de är tydligen aktiva där ute.
Jag har ju kamrater som jag lärde känna på gymnasiet som då var aktiva medlemmar och som inte ville bli tilltalade som någonting annat än sina småbilsnamn.
Mm-hmm.
Vaskman tror jag fortfarande går helst under benämningen Vaskman. Han heter absolut Vaskman på Facebook.
Mm. Och, jo, det ingick då i nomenklaturen att man refererade till så att säga sitt riktiga namn som till sin betjänt.
Jaha, okej. Okay. Inte dödsnamn som man använder inom den transsexuella kulturen.
Nej, det visst känner jag inte till.
Nej, om du en gång hette Bruce och nu heter Jenna, så är, tror jag Bruce är ditt dödsnamn.
Okej.
Men, och folk heter sånt som Gelleson och Forte och Bo Könberg.
Ja, just det, Bo Könberg. Jag minns.
Vi hade en gång efter en folkpartistisk minister.
Ja, en gång hade vi ju dessutom en auktion. Vi sålde ett ärofullt namn, det ärofulla namnet Evin Rude,
ah, ja,
till högstbjudande. Och det köptes då av Evin Rude för ganska mycket pengar, jag för mig. Och han hette då ändå ett ganska bra namn. Han hette Neoplan innan.
Ja, ja, okej, okay, okej.
Okay. Det är inte särskilt, det var inte så förnedrande.
Hur blev det så? Varför fick vissa mer förnedrande namn än andra?
Det gick slumpmässigt. Vi satt ju när vi var fulla och hittade på olika namn och gjorde långa listor. Och sen när det kom en ny medlem så plockade vi bara från listan.
Och Bo Könberg, det var inget positivt namn?
Nej, det tror jag inte räknas som något särskilt ärofullt namn.
Jag är ganska säker på att den här folkpartistiska ministern som kanske var socialförsäkringsminister i regeringen Bild 91-94, jag tror att han, eller jag är ganska säker på att han kallar sig Bo Könberg.
Ja, ja, det är möjligt. Men,
att han var rätt noga med att säga Kön varje gång, det vill säga alla gånger som någon råkar säga Könberg. Men hur som helst, det byggdes ju upp ett universum i de här serierna som man som läsare ville på något vis förstå och vara en del av. Och även de här varumärkena återkom ju. Jag nämnde BP. Jag tror att för ganska många så är BP någonting man förknippar dig med. Varifrån kommer fascinationen för BP?
Då när jag köpte min motorcykel, en Triumph, och så körde jag runt och så tänkte jag att naturligtvis, nu kommer jag snart behöva tanka. Och då gäller det att vara noga med att välja vad jag ska tanka någonstans, för att jag måste ju tanka på den macken alltid i framtiden också.
Men förlåt, men det här var ett självklart sätt för dig att resonera. Okej.
Ja, gör inte alla det? Nej.
Jag tror det finns de som skiter i vilket.
Ja, ja. Men om man vill ha liksom ett liv med fasta värderingar så gäller det ju att man får hålla koll på alla, varenda minsta detalj. Livet består ju av massa detaljer. Så om man då vet med sig att man har tankar på den bästa bensinmacken som man gillar mest, då blir det ju roligare att tanka. Och när jag hade tänkt så och kört en bit, då kom jag till BP. Då insåg jag att ja, men BP, det är grönt och gult, är snyggt. Och de har såna här rutiga racingflaggor och de har BP-pysslingen. Och det var ju när man var liten tyckte man att BP var den fräckaste macken. Då fick man ju klistermärken på de olika mackarna. Och BP var ju mest associerat just till racing.
Men det var ballaren Esso, Gulf och Caltex.
Ja, Koppartrans tyckte man ju var ganska fräckt också.
Vad var grejen med Koppartrans?
Ja, de hade ju en drake som en blen av koppar. Jag vet inte, det var snyggt och fräckt. Jag vet inte riktigt varför det är sånt där. Men vad var grejen med BP? Det är sånt där när man är liten så fäster man sig vissa saker och tycker att vissa saker är ballare än andra. Sen är det svårt att veta varför.
Jo, men du håller ju uppenbarligen fast vid de här värderingarna. För det är ju ganska många år senare som du köpte din första Triumph, så här. Alltså, du måste vara minst 18 när du gränslar den här stålhingsten.
Ja, exakt. Utan det kommer ju då sådana här saker från, som man har, positiva saker från ens barndom. Men hela ens liv består ju av det, att man har blivit präglad av olika saker i sin barndom. Och sen vissa saker har fått en negativ prägling och vissa har fått en positiv prägling. Och sen poppar det upp i andra situationer i livet och man styrs av det, vare sig man vet eller inte. Och då tänker jag att då kan man lika gärna försöka vara medveten om det. Så slipper man gå i psykoanalys, för då vet man liksom var allt ursprungligt, var det kommer ifrån redan innan. Och så sparar man jättemycket pengar.
Men BP-kulten, du fick frågan mycket i intervjuer då på 90-talet, alltså hur seriös är din BP-fanatism? Och som jag minns så brukade du svara mycket seriös. Hur känns det nu när inte BP finns ibland oss längre?
Ja, nu får jag tanka var som helst.
Är det så?
Ja.
Du har inte...
Ja, nu är det så många konstiga mackar som är liksom, och de är nya hela tiden. Jag vet inte ens knappt vad de heter där, jag tankar. Okej, Coral eller något sånt. Nej, Ingo finns det än. Men det tror inte ens syftar på Ingmar Johansson.
Nej, precis. Tror du att en generation som växer upp idag kan ha samma intima förhållande till en mack som du, som, vad är du, 60-talist, kan ha till BP?
Det vet jag inte. Folk har ju liksom, alltså yngre människor än jag, de kultar ju på sånt här som jag tycker är totalt obegripligt. På samma sätt som generationerna före mig måste tycka att det var totalt obegripligt hur man kunde kulta på en bensinmack. Samtidigt är det ju lite parodiskt också. Lite, det är som en sorts parodi på religion. Man bestämmer att det här tycker jag är jättebra och det här ska jag leva efter. Totalt utan anledning, utan bara för att God told me to skin you alive ungefär.
Men man gör det här som deadpan så att säga.
Ja, precis.
Det finns en ironi, men den får man aldrig visa.
Nej, för då blir det ju inte ironi.
Nej, just det. För att BP var ju ganska stort under några år. Jag minns att jag var på vår lokala BP-mark i Eslöv och träffade BP-Olle och frågade om jag kunde köpa en BP-tröja. Fixar Olle, sa Olle. Det fixar han aldrig. Och Carla Jonsson, alltså gitarristen i Elkvarn, han lät ju fotografera sig till sin solo-CD framför en berömd BP-mural som finns i Stockholm. Jag tror den är sparad, trots att BP inte finns.
Och det är faktiskt vårt... Jag delar den förtjänsten för att vi... Jag hade ett band tillsammans då med några andra medlemmar i Småbil- och Rusdrycksförbundet med borgmästaren och greven och verkmästaren. Och vi hade vår replokal vid Eriksdalshallen där. Och då gick vi förbi BP.
Mm.
Och de hade skulle just till att riva den där. De
BP hade, Södra Södermalm någonstans,
va? Ja, den BP vid Skanstull. De skulle renovera macken och bygga om. Men då tog vi för vana att alltid gå förbi och gå in och komplimentera dem för deras fina mosaik. Som var så snygg och tycka att de var så fint av dem att bevara den och sådana saker, sa vi. Så det sa vi kanske någon gång i veckan under ett halvår och sen så blev den kvar för den var ju precis på väg att gå ner.
Så redan när Carla Jonsson förevigar sig framför den, och det kan väl vara 93, så var egentligen macken nedlagd.
Jo ja. Men så går det när Svenska Småbil- och Rusdrycksförbundet griper in.
Ja, men för det fanns ju någon sorts 50-tals, 60-tals vurm redan på 90-talet. Men var går gränsen mellan stofili och retro? Finns det någon gräns? Vad är den viktiga att upprätthålla?
Det är två olika saker. Stofili, det är ju helt enkelt en sorts inkrökthet, att man hänger kvar vid det man har tyckt i alla tider, oavsett vad det är.
Mm.
Så en stofil behöver inte nödvändigtvis bejaka bara äldre saker. Det kan vara någonting som man tycker är bra i alla fall av någon obskyr stofil anledning. Retro, det är mer sån här att det är mer som ett mode. Nu är det här som gäller. Nu ska alla köpa de här grejerna och ha hemma. Och så finns det kopior att köpa på affärer. Men en stofil, han har ju haft dem sedan början.
Man får ett intryck av att du så småningom tröttnar på SSBRDF, eller att rita serier om dem i alla fall. Och så skapar du då istället superhjälten, Kapten Stofil.
Mm. Jag försökte i en mellanperiod att konvertera det till Svenska Stofil- och Rusdrycksförbundet. Men jag fick inte med mig alla medlemmar i styrelsen. Borgmästaren var entusiastisk, minns jag, men de andra var tveksamma.
Ja, så det här fick bli ett soloprojekt med andra ord.
Ja.
För den som inte har läst serien så är det ju en sorts... Den är ju oerhört referensbäckad. Till att börja med så ska man kanske ha lite koll på den unge Superman- Vad hette den för tecknaren? Kurt Swan, va?
Mm.
Och hans teckningar. Men återigen så är det, huvudpersonen är Joakim Lindengren, som då och då byter om till sitt alter ego, Kapten Stofil. Eller är det tvärtom?
Ja, det kan man ju undra. Vem som är den riktiga?
Ja, för i fallet Superman så är väl Superman den riktiga. Clark Kent är väl det han klär ut sig till.
Ja, det kan man ju säga. Men han undrar, sen lever han hela sitt vardagsliv som Clark Kent.
Mm, vet vi varför han gör det?
Ja, det är ju av den knasiga anledningen att ingen ska kunna veta vilka hans kompisar är och dra nytta av dem och kidnappa dem. Fast alla vet ju ändå att Jimmy Olsen och Lois Lane är hans kompisar och kidnappar dem hela tiden.
Mm.
Men det är en sån klassisk, man får inte avslöja sin hemliga identitet. Det är också en gammal tradition, det är som Lohengrin. Det sägs ju aldrig i operan varför inte Elsa ska få veta vem Lohengrin är. Så det är bara att hon inte ska fråga.
Det bara är så. Acceptera och gå vidare.
Om det är något så här. Om man visar den riktiga personlighet, då kommer man bli avskydd eller något. Jag vet inte var det kommer ifrån. Men det är en gammal sån klassisk ingrediens.
Men med Kapten Stofil så kan man säga att dina serier gick från att vara burleska till att vara framförallt ännu mer referensspäckade.
Mm.
Med mycket kopplingar till 50-tals science fiction och till... Och det har ju funnits hela tiden för övrigt till all form av anglofil kultur.
Mm.
Det har funnits mycket P.G. Woodhouse, det har funnits mycket Agatha Christie och den här lite pipdoftande världen.
Mm.
Du trivs där?
Ja, det är också en sån här, kommer tillbaka till min uppväxt, det var ju liksom allt... Det var ju väldigt brittiskt allting. Alla leksaker, det var liksom militärleksaker från andra världskriget. Och på tv var det ju där mysteriet på Flaxton Hall. Woodhouse har ordet, Cat Weasel och olika Ealing-komedier. Det var jättemycket engelskt som senare då blev, då blandades upp med lite amerikanskt med sån här fredagsdeckaren och såna saker. Men just den... brittiska kulturen var ju stor och mycket barnböcker och saker var ju dock inte serier, det var väldigt lite som var engelskt.
Kan man säga att anglofilin är lika stor för dig som storfilin?
Ja, det hänger väl lite ihop. Den engelska kulturen är ju just väldigt, vi ska bevara det som det alltid har varit. Och nu kan jag tycka att det man är rakt över behöver man inte göra det, men grejen med utveckling, om man ska vara seriös, får man vara det?
Mm.
Är ju att...
Låt det inte bli någon vana, men för ett ögonblick.
Det känns lite så här konstigt. Men utveckling, det är ju att man tar det som är bra och sparar det. Alltså, så det som är dåligt ändrar, byter man ut till något som är bättre. Och inte som de gör nu. Man kastar bort allting och så ändrar det. Nytt, för att nytt är lika med bra. Som varenda gång när de säger att nu ska vi uppdatera datorn. Liksom bara ändra dem. Det blir bara jobbigare att hitta, men det, liksom, det blir ju inte bättre. Det blir kanske inte sämre heller, men det är bara meningslöst. Och så är det med allting. Att de, istället för att man ger ett bidrag så man kan lägga en elmotor i sin Duett, så ska man skrota hela Duetten och köpa en ny bil som bara håller i 7 år. Då tror man att det är miljövänligt, men det är det ju inte, för att man har fått kasta bort en hel bil. Och ja, det kan räcka.
Jag säger också att mycket av den här ideologin som jag då hävdar, eller som jag lägger på dig här nu, men jag hör inte att du säger emot mig, den kom ju inte bara fram i serierna. Du hade också någonting som heter Lindgrens piprökarspalt i tidningen Galago.
Mm.
Och där tror jag, det var nog där jag förstod att det fanns en värld bortom Bajs och BP. Så att säga. Alltså där förstår man att okej, de här referenserna i serierna, de är inte oavsiktliga. Det finns någon här som har suttit och läst, som har någon sorts faktiskt som sammanhängande, om vi ska då kalla det ideologi eller livshållning. De finns inte återutgivna, va?
Nej, det gör
de inte. Dina spalter. Men där propagerar du mycket för just piprökning. Och ska man röka pipa, ska man givetvis röka rakpipa.
Ja, allt annat är vansinne.
Varför är det så?
Ja, varför inte?
Ja, men jag ser ju framför mig olika sköna fiskargubbar som står och suger på sin sjöskumssnugga.
Jo,
självklart. Är de jobbisarra? Alltså?
Nej, det är de inte. Men det är det. Är man fiskargubbe så ska man såklart röka en krokig pipa.
Men om man inte är det?
Men om man inte är det så ska man röka rakpipa.
Raka pipor ryker bäst.
Ja. Jag föredrar raka pipor, alltså det är ju Hugh Hefner och Dennis pappa, jag tar vem som helst, de har raka pipor. Det är en sån här sak med just
Chaktati.
Ja, det är lite elegant och man kan ha något att peka med skaftet på invasionskartor över Normandie och såna här saker, och det liksom är. Men det är inget fel om man vill ha en mer så här gubbig med lite gulnat skägg och en solkig vegamössa, då kan man ju ha en rak, då ska man såklart ha en krokig pipa.
Mm.
Så det är bara frågan om vad man har för, ja, vilken sorts människotyp man är.
Ja, jag förstår. Men hur är det med cocktailtimmen? Hur dags är den?
Den börjar klockan 5.
Mm. Och den börjar klockan 5 varje dag.
Då avstannar allt eventuellt arbete och det är dags för cocktail.
Och vilken cocktail bör man då blanda sig?
Det står den också fritt, men jag föredrar en dry martini.
Mm. Är det på stag igen då?
Ginnet har jag märkt, jag har gjort mycket prov och ginnet är mindre viktigt. Det viktiga, jag vill ju då, i motsats till de flesta recepter, påstå att man ska använda Noailles Prat, så tycker jag man ska ha martini extra dry. Mm-hmm. Jag har provat alla på marknaden i Sverige förekommande värmått och den är torrast, snyggast färg. Gin kan man ju ta lite vilket som helst, men de gör Explorer Gin nu som är väldigt bra. Och det viktigaste är att man förvarar den i frysen så att den är riktigt kall. För om man håller på att fibbla med iskuber så där. Det är en sån sak som jag tycker är en nymodighet som borde införas i barer. Varför hålla på och ha iskuber i en shaker när man ska kyla sprit? Ha det i en frysbox. Då slipper man få det vattenskadat, för de skakar den alltid för länge, eller rör, eller vad de nu gör.
Mm.
Riktigt kall gin, martini extra dry. Det måste vara ett riktigt martiniglas, trattformat.
Men hur gör man om man är på resande fot då?
Ja, om man är i civiliserade trakter och går in på en bar och får en bra martini, så är det inget problem. Då gör man det, annars så får man ha med sig glas och en termos.
Och då håller du det kallt där i.
Mm.
Men man har ett sånt litet kit om man, om man behöver ge sig ut.
Jo, men när jag körde motorcykel var jag tvungen att göra. Jag skaffade en plåtlåda där med inredning som jag kan ha 2 martiniglas om man vill bjuda någon då. Och en burk oliver. Så kunde man spänna fast den på pakethållaren på tanken då, som Triumph så förutseende har utrustat sin 59-årsmodell med.
Snedtänkt. Ska vi gå tillbaka lite till Kapten Stofil? Vad har vi mer att säga om den serien? Alltså för att förstå den, om en lyssnare nu skulle få för sig att köpa något av de samlingsalbum som finns. Vad heter de? Gammalt bröd rostar bäst.
Gammalt bröd rostar aldrig.
Rostar aldrig, såklart. Ska man ha med sig någonting eller ska man bara sätta sig och läsa med vidöppna ögon? Eller är det någonting man...
Nej, det kan man börja läsa helt oskyldigt faktiskt. Om jag skulle börja läsa hade hört talas, så skulle jag ju börja med i kronologiskt, för jag vill ofta läsa i kronologiskt, men det är inte nödvändigt. Jag tror man förstår ganska snabbt vad det rör sig om.
Men det dyker ju upp allt fler figurer i, för att den här följer ju någonstans sådär, liksom lagens väktare och rymdens hjältar, principerna, att det bildas ett persongalleri runt Kapten Sofil. Vi har Lädernuckan.
Ja, exakt. Jo, den har ju en sorts masterplan, en sorts sån såpopera-intrig som följer med alla, även om det är avslutade äventyret, ungefär som i Spindelmannen, att det är en ny skurk i varenda nummer, men samtidigt så finns det här med hans moster som är sjuk och hans bekymmer med Gwen Stacy och senare Mary Jane och så vidare.
Mm.
Så att vill man tillgodogöra sig det, så är det ju bäst att börja från början.
Men alla de här andra figurerna, Lädernuckan och Stofilpojken och Fäskan, det är väl för övrigt Johan Wandlo som också är en återkommande gäst i,
ja, just det.
I Snedtänkt. Och Senilo är väl David Nässlö.
Precis.
Stofilpojken är din son.
Ja, Casimir.
Är han informerad? Eller informerad gissar att han är, men är han tillfrågad? Är någon tillfrågad någonsin?
Nej. Men alla har funnits i det och glada. Men min son, han är lite... Han är ju 17 nu, så att... Men jag har inte hunnit uppdatera. Nu vet jag inte om det blir någon mer Kapten Stofil-serie heller. Men han är ju i senaste avsnittet, det här är ju bara i skolåldern.
Jaha.
Så att han skulle få någon sån här teenager superhjälte grej kanske. Men det hinns nog inte med. Han får bli serietecknare och rita det själv.
Mm. Men sen har du också gjort, nu har jag tappat namnet på det albumet, men ditt senaste album som inte alls påminner om de Lindegren-universum vi har stött på tidigare. Det som är tecknat i gråskala.
Ja, du menar United States of Banana?
Ja, precis.
Ja, men det är något helt annat. Jag gjorde en serieadaption av Janina Braskis bok United States of Banana, eller ett stycke ur den.
Mm. Hur kommer det sig att du gjorde det?
Det var så att min fru hade översatt den till svenska.
din fru a.k.a. Lädernuckan.
Just det. Hon är poet och översättare. Och sen så var Janina och hennes väninna Tess i Göteborg på bokmässan och hälsade på. Och då kom tittade de in i vår arbetslokal och så såg de att oj, du ritar serier. Kan du inte göra en serie av min bok, sa Janina. Det har jag hört fler förut, folk som vill att jag ska göra serier av deras böcker. Men så är jag vant med att säga, kan jag väl, för att sen blir det ingenting av det i alla fall. Men i det här fallet så, 2 veckor efter de hade åkt tillbaka till USA så hörde de av sig och liksom, ja men nu har jag klarat det här med Amazon och så, det är okej med rättigheter så att du kan börja. Jaha, tänkte jag. Jag får väl läsa den då.
Ja, just det.
Så läste jag den och kollade vad man kunde göra om den. Och sen så först tänkte jag att det här är liksom, jag hajar ingenting. Det är liksom som någon sorts dramatik, poesi, väldigt friform. Hon skriver på blandning av engelska och spanska. Och väldigt udda. Egentligen inte min grej, men sen när jag läste ett stycke så insåg jag fan att det kom en massa bilder för mig. Här. Oj, det här skulle jag kunna rita det här. Och så var det liksom jättemycket fräna bilder jag kunde göra till det där. Så jag tänkte, fan jag gör det. Så jag satte igång. Och tänkte, de kanske inte alls tycker det här är bra. Men jag gjorde några sidor och skickade över. Och de tyckte att, åh, fantastiskt, fortsätt. Och de sa också att jag har helt fria händer. Och det har man ju också hört, det säger de ju alltid när man får ett jobb. Du har fria händer. Och sen så visar det sig att det betyder att jag har fria händer om jag gör som de hade tänkt.
Mm.
Men i det här fallet så, hur vansinnig idé jag än fick och tänkte, här, så här kan jag fan inte göra. Men jag skickade över det till Janina. Marvelous, just keep go where your inspiration leads you, sa hon. Så att jag fick göra precis som jag ville och det var otroligt roligt. Och jag blev jättenöjd med teckningarna och lade ner 3,5 års jobb på den där. För en gång skulle jag fick göra en hel bok. Hela boken från början till slut utan att publicera det emellan. Och jag hade ingen deadline. Och jag kunde ta varenda ruta och skissa och prova. Annars jobbar jag ganska snabbt. Så det får bli bra. Det går ju ganska bra från början. Men här tänkte jag ska göra som RG och kolla research och titta efter förebilder och kolla olika varianter på varenda. Så varenda bild är genomarbetad. Det tog en jävla tid och det var otroligt roligt. Och den har blivit otroligt icke-populär.
Mm, ja men det känns logiskt på något sätt. Men allt det här tyder på att du är visuell i första hand och litterär i andra.
Jag tänker i bild. Ofta så skriver jag inte ner texten för det allra sist när jag har gjort alla bilderna färdiga. Det kan hända att jag formulerar om för att pratbubblan skulle täcka över något som jag ritat som jag är väldigt nöjd med annars. Så att jag gör en kortare mening. Texten är underordnad bilden.
Mm.
Jag brukar säga, när jag undervisar i serier också, att det är en av mina käpphästar, att allt som kan berättas i bild ska berättas i bild. Ord är bara som en förstärkning som man använder när det behövs.
Samtidigt är det ju ord mycket lättare att citera.
Ja.
Det är mycket lättare att säga bebop, originalaskopp, än att visa att folk som står och spretar med fingrarna.
Ja, särskilt i radio.
Just spreta med fingrarna kan jag väl göra om jag möter någon i verkliga livet, men vissa scenarier och vissa handlingsmönster så är ju också svårare att måla upp än att kanske använda ord och citat och säga bryta det jävla apskaftet och slänga in det i vilken konversation som helst.
Ja, jo, med likasinnade. Man får väl göra. Alltså jag har ju sen jag i samarbete med David så har jag ju faktiskt försökt att jobba lite mer på text och formulera. Innan så liksom skrev jag mest vad som kom för mig så att säga, men nu kan jag faktiskt sitta och försöka fila på lite formuleringar emellanåt, men jag börjar alltid med bild och jag ser det framför mig i bild.
Om vi nu säger att det här avsnittet är till för att presentera ditt konstnärskap för de som inte känner till det och att fördjupa det för de som redan har en relation. Är det någonting man ytterligare bör veta? Vi har inte nämnt fisket. Är det viktigt?
Ja, fisket. Jag vet inte om det är så viktigt för serierna, men för mig är det flugfisket. Det är ju det jag ägnar mig åt. Det är egentligen det som är mitt yrke. Får finansiera så att jag ska ha råd att fiska. Jag har gjort en serie om flugfiske som gick i allt om flugfiske, en strippserie.
Ja.
Men den uppskattas nog bara av flugfiskare.
Ja, så brukar det väl vara. Så det vill jag nog hävda lite grann, att den här Bjarne och Bempe blev bikers. Jag köpte ju även den när det begav sig. Den gick ju, kände jag väldigt mycket, lite längre över huvudet på mig.
Ja, men det är mycket specialskämt som just just bara folk som håller på med motorcyklar kan känna till. Och det är väl samma med den här flugfiskeserien. Det var ju bara en strippserie och den gick bara i några år, så att det är lite så magiskt. Men det är just att folk som känner till det skrattar väldigt mycket. Men det blir väl lite för privat humor.
Annars har jag fått lära mig mycket om motorer på grund av det. Jag är egentligen helt ointresserad av bilar och sådär. Men jag har ju förstått att, som sagt, att bara reservraggare kör bilmodeller efter 1970. Jag har förstått att mycket japanska bilar så bara gjuts helt i plast.
Ja, jo, men det gör jag. De är ju bara engångs. De har inga tanklock heller, för man behöver bara, när tanken är slut så ska de ändå skrotas.
Mm. Och hur är det med Citroën och franska bilar? Det är också väldigt märkliga material.
Ja, de gamla franska bilar var ju väldigt Citroën B11 och sånt. Det var ju fina bilar och även paddan och då. Men franska bilar är framförallt väldigt konstigt konstruerade.
Mm.
För fransmän, de tänker liksom inte så att nu ska vi göra en bra fungerande bil här, utan de tänker okej, vi ska göra en bra bil, men den ska, ingen annan ska förstå sig på den. Det är ungefär som deras språk. Det är designat för att bara de ska kunna fatta vad de säger.
Men är det franska bilar som istället för motor har ett gäng kortvuxna med båtskap och i rektum? Som...
Nej, det var ju servorna, styrservorna, dvärgservorna på en... Citroën-modell som jag inte kommer ihåg vad den heter längre.
Men det var just en fransk bil. Som,
ja.
Ja, som sagt, jag kan tänka mig att...
De heter grodor och allt.
Ja, precis. Jag kan tänka mig att många som har hört det här inte har hängt med hela tiden, men så får det väl vara. Läs de här serierna för 1000 bövlar, så får ni ta det från det hållet. Så var det för mig. Först läste man serierna, sen så fick man gå ut och försöka förstå skämten.
Mm.
Och vissa saker har jag ju fått vänta mig till nu att få det definitiva svaret på.
Jo, men jag tycker att det där med att förstå, det har jag insett allt mer och mer. Det är överskattat. Man behöver inte förstå. Det räcker med att man tycker det är roligt. Jag kan läsa om vilket ämne som helst, om specialgrejer. Jag hittade en bunt med vapentidningar som jaktlaget som vi köpte vår sommarstuga av hade lämnat kvar efter sig. En bunt vapentidningar, en bunt traktortidningar. Det är något besynnerligt. Jag kan läsa liksom sidor på sidan ner när de beskriver mekanismen i en hagelbössa och hur det känns att trycka på den och hur fjädran och hur illa utformad säkringen är jämfört med en annan bössa. Och det egentligen vet jag inget om, då intresserar mig inte särskilt mycket för mig. Men det är skrivet med så inkännande och då, sån entusiasm och sån känsla för det ämnet de som skriver det, så att jag kan läsa det i alla fall och med full njutning. Och även traktortidningarna som stora bilduppslag med traktorer som har kört ner i lerhål och inte kan köra upp igen. Och det verkar de tycka är väldigt... Det där party i surhålen kallas det. Och så står det glada kommentarer till det. Och alla är jättenöjda med att de har kört ner i den lerhål och inte kan komma upp igen. Och det är sån här... Det är väldigt surrealistiskt, men det förekommer uppenbarligen ute och det är alltid fascinerande med såna här kulturer man inte känner till som man vill gärna lära sig någonting om. Och det kan man kan gå och leta i antikvariat och hitta böcker som handlar om saker om typ flamskvävnad eller vad fan som helst och läsa det. Om man bara är öppen för det.
Jag tycker vi låter det vara slutordet. Joakim Lindengren, stort tack för att du tog dig tid.
Tack.
Du som lyssnar på Snedtänkt, det finns en grupp, det finns en sida på Facebook. Det är ingenting som Joakim Lindegren ägnar sig åt. Men där finns för övrigt också inte bara Svenska Småbils- och Rusdrycksförbundet, utan även Joakim Lindegren fans har en egen grupp på Facebook. Mig kan man mejla på helst bara positiv respons @gmail.com. Niklas Runsten har klippt och klistrat och Andy Lundgren har tvättat och snyggat till ljudet. Nästa vecka ska vi prata om någonting betydligt mer omodernt.
Tänkt!